Idag vill jag dela någonting som jag har funderat på under en längre tid. Och det har skrivits en hel del om det här och liksom vad som händer i vårt land. Vi kan konstatera att vi lever i en gudlös kultur. Men vad var det som förde oss hit? Och den viktigaste frågan, vad är vår kallelse? Vad ska vi göra i en gudlös kultur? Alltså, grejen är den att vi kan inte liksom bara registrera och analysera och tycka, ja, det är hemskt nu, och så fortsätter vi liksom som vanligt, utan det är ju en utmaning för oss att ta vårt ansvar och göra vår bit. Och jag vill börja och läsa om en gudlös kultur som Jesus nämner som ett exempel på någonting som ska ske i samband med hans tillkommelse. I Matteus 24, 37 så talar han om Noas dagar. Som det var på Noas dagar skall det vara när människosonen kommer. Under dagarna före floden åt och drack de gifte sig och blev bortgifta ända till den dag då Noa gick in i arken. Och de visste ingenting förrän floden kom och ryckte bort dem alla. Så ska det vara när människosonen kommer. Och historien, som sagt, den upprepar sig. Men när vi läser det här så ser vi också att egentligen det som Jesus säger att människorna sysselsatte sig med på den här tiden före floden, det är ju egentligen ingenting som är så där direkt ögonfallande. Att man bygger och planterar, man äter och dricker eller gifter sig, det har ju människor gjort i alla tider. Utan det som är det kritiska i det som Jesus talar om här, det är det som saknas i den här uppräkningen. När Gud liksom inte längre är den högste, och när människorna liksom lever liksom, det var en högtstående kultur och det var, som vi förstår det, oerhört materialistiskt. Men när Gud försvinner liksom bort för människan, då degraderas och degenereras människan. Man blir som en animalisk varelse som liksom förslavas under materialismen och drivs av sina drifter. Det utvecklar Paulus i Romarbrevets första kapitel. Men så utan Gud så hamnar människan i en ond spiral när inte Gud får vara den han är för människorna. I första Mosebok 6 och 11 så finns det också en annan beskrivning utav det här läget som var då på Noas tid. Jorden blev mer och mer fördärvad inför Gud och full av våld. Gud såg på jorden och se, den var fördärvad eftersom alla människor levde i fördärv på jorden. Så att det som kanske människorna på den här tiden upplevde som framgång, det var kanske materiell och ekonomisk framgång och det skedde olika saker. Man levde ett liv, man hade en hög levnadsstandard. Och det är säkert någonting som är väldigt parallellt med oss i Sverige idag. Men då säger Guds ord här att människorna levde i fördärv på jorden. Därför att man levde för det timliga, det materiella. Men man hade förlorat evigheten. Man hade förlorat Gud. Och Jesus lyfter alltså fram det här som ett exempel på den tiden som ska föregå Jesu tillkommelse. Och hur är det då om vi tittar på vårt land här? Vi ser ju att vår kultur har ju verkligen kapat förtöjningarna till sitt ursprung. Och det liksom drivs hit och dit av olika vindkast och olika modefilosofier. Men det finns inget samhälle som kan överleva om det mister sina moralgrepp eller om historien visar att det finns inget samhälle som liksom står för de värderingar som vårt samhälle och vår kultur omfattar idag som har kunnat bestå genom historien. Utan det här är liksom en utförsbacke mot någonting som bara kan sluta i katastrof. Det har getts ut 3 böcker den senaste tiden som liksom ska beskriva situationen i vårt land. Och de här böckerna, de har de här 3 titlarna. Det gudlösa folket heter en bok. Som om Gud inte finns heter en annan bok. Och landet som glömde Gud heter den tredje boken. Det är alltså en slags beskrivning av Sverige idag. Och då kan man ju också fundera över vad var det som ledde till att det blev så här? Vi vet ju att för 100 år och drygt 100 år sedan så gick det ju fram stora väckelser i vårt land. Och vi vet att det var just Guds folk som var med och drev utvecklingen och gjorde att det blev stora förändringar i samhället. Väckelserörelsen var med och drev på både när det gällde demokrati och andra frågor. Alltså man hade ett enormt inflytande som Guds folk. Och elden brann och människor liksom var verkligen brinnande för det som var liksom Guds vilja och Guds plan. Men vad var det som skedde när vi nu ser att våldet ökar och ondskan ökar och människor blir mer och mer materialistiska och färre blir kristna i vårt land? Vi vet att församlingar krymper och försvinner. Hundratals församlingar har försvunnit under de sista decennierna. Men vad är orsaken? Kan en orsak vara att färre och färre får höra någon som delar evangelium? Kan det vara så att när färre och färre inte blir frälsta, kan det vara på det viset möjligen att det är helt enkelt färre som får möjlighet att höra evangelium? I Romarbrevet 10 och 14 så står det: hur skulle de kunna åkalla den som de inte har kommit till tro på? Och hur ska de kunna tro på den som de inte har hört? Hur ska de kunna höra om ingen predikar? Det är ju logiskt, eller hur? Men kan det här liksom vara någonting som också liksom passar in på den situationen som vi lever i idag? Att vi faktiskt har blivit sämre på som Guds folk i det här landet att vara vittnen, att vara själavinnare, att vara brinnande, att vara med och bara predika evangelium. Kan det vara en orsak? Jag tycker att det låter väldigt logiskt att när människor inte får höra så kan de inte ta ställning. Sen vet vi att alla inte blir frälsta som får höra evangelium. Men jag tror att vi ska inte skylla på socialdemokraterna eller politikerna att det har blivit så hemskt nu så att nu kan vi inte liksom verka längre, för nu har vi haft en sån dålig politik i det här landet och så ska man samlas i stora bönesamlingar och inte be liksom för att vi ska omvända oss som Guds folk, utan Gud ge oss en annan regering och andra politiker, och så tror man att det är de som liksom ska ändra på saken. Men historien visar att initiativet, det finns hos oss som Guds folk. Vi ska, det är naturligtvis bekvämare att kunna peka på någonting utanför vår egen sfär och säga där är problemet eller där är problemet. Men jag skulle vilja säga här är problemet. Det handlar om våra hjärtan och vi måste omvända oss. För att om du tittar på, se på de första kristna. De hade väl inte en så otroligt bra liksom politisk ledning så att allting var så där perfekt så att de verkligen kunde gå ut och känna att de verkligen, ja, så där. Utan tvärtom, de levde ju en oerhört liksom i en situation av en fientlig politisk makt som stod emot det som de hade. Men det var inte någonting som tystade dem, utan det var någonting som sporrade dem. Och de vittnade frimodigt med brinnande hjärtan om Kristus och så att Guds rike utbredde sig trots att de levde i en fientlig kultur. Och de gjorde det med livet som insats, som var beredda att betala priset ända in i döden. Kan det vara så att vi saknar den här typen av kristna idag? Kan det vara det som är orsaken? Inte politikerna, utan att det är vi som Guds folk som behöver helt enkelt omvända oss och bli som de här första kristna. Och för att när man talar om sekularisering, vad är det för någonting? Jo, om du kollar i ordboken så ska du se att sekularisering, det betyder på svenska förvärldsligande. Och jag menar, om världen är världslig så är det ju liksom ingenting man behöver höja på ögonbrynen för. För att det är ju det liksom, det är ju deras rätta element så att säga, att vara världslig om man är världen. Men det är ju fel om vi som kristna förvärldsligas. Och det kan också betyda en ökad likgiltighet för tron. Så att vad Herren kallar oss till idag, det är detta. Att verkligen omvända oss till honom och lyssna in: Herre, hur vill du använda mig? Hur vill du använda mig? Det kan innebära ett uppbrott på olika sätt, att man liksom får tänka om, planera om sitt liv. Därför att Gud har en plan som han ska liksom sätta i verket, och i den planen så ingår du och jag. Halleluja, vad underbart. Så att vilket förtroende att Gud vill använda dig och mig. Men vi står ju, som vi har sagt här tidigare, att det är ju verkligen ett samhälle som genomgår ett paradigmskifte. Men det är många som inte ser och förstår det och inte förstår sin kallelse. Vi behöver verkligen bli rustade också för att möta liksom de här filosofiska vindarna som nu drar in liksom över västerlandet och vår kultur. Det finns många olika tankebyggnader som behöver brytas ner. Och där vill Herren rusta oss också och ge oss de här vapnen. Att vi verkligen kan möta allsammans det här. Men det är så viktigt att vi som Guds folk verkligen vänder tillbaka till det här ursprungliga. Det vi ser liksom de första kristna. De höll fast vid apostlarnas undervisning, gemenskapen, brödsbrytelsen och bönerna. De höll fast vid detta, och det visade sig att det var en enorm kraftkälla verkligen. De höll fast vid detta, och de höll fast vid Jesus. Och de höll fast vid detta, att låta sig uppfyllas av den heliga ande. Och det var det som gjorde att det skakade om i hela romarriket på deras tid. De hade inga moderna kommunikationer och varken Facebook eller någonting annat. Och inte bilar heller. Men de spred evangelium. Halleluja. Underbart. Men det här problemet som vi ser, vad ska hända? Ja, det finns bara en sak. Vi får krypa ner på knä inför Gud. Och så får vi be för det första om förlåtelse. Och be honom: Herre, förlåt mig att jag har gått mina egna vägar. Att jag bara har planerat utifrån mina egna liksom krav och mitt eget. Herre, jag vill höra dig tala, jag vill bli använd av dig. Och det är så fantastiskt när vi ber de här bönerna, så händer det saker och ting. Det börjar hända saker runt omkring, därför att Gud har någon han kan samarbeta med. Halleluja! Och han har lite full överblick och full kontroll. Så han vet liksom att där borta finns det en människa som just nu genomgår någonting speciellt. Eller som Herren kanske på ett speciellt sätt drar i med sin ande. Och då kan han koppla ihop, vet du. Den som är hans medarbetare kan få höra att Herren nämner någon, eller du drömmer kanske en dröm, men det är en person som Herren liksom på ett speciellt sätt vill att du på något sätt ska kontakta. Halleluja. Och det är så fantastiskt när den heliga ande får verka. Och det är inte alltid så att vi får såna här övernaturliga manifestationer. Ibland så är det bara det att vi ska gå ut, säger Jesus. Gå ut, predika evangelium. Och med eller utan manifestationen så får vi vara liksom de här redskapen. Halleluja! Så att det här med sekularisering, det är verkligen ett sluttande plan, och det är verkligen någonting som man kan säga att det sker verkligen gradvis. Det är inte alltid så att det sker sådär med en gång. Det sker gradvis utan några sådana här tydliga markörer. Att flyta med, det går av sig själv. Det krävs alltid mer kraft och beslutsamhet att leva motströms. Det gör det. Det kostar på att stå emot sekulariseringen. Men halleluja, det är välsignat. Det är välsignat från himlen. Och för att vi är kallade till, som Jesus säger, att vara jordens salt. Men om saltet mister sin sälta, hur ska man då kunna få det salt igen? Det duger inte till annat än att kastas ut och trampas ner av människorna. Men när vi nu ser det här som händer, vi lever, har vi konstaterat, i en gudlös kultur. Och vi ser också att det finns orsaker. Naturligtvis finns det många orsaker, men en orsak som det absolut måste handla om, det är det att de kristna idag, de fungerar inte som de kristna gjorde för 100 år sedan. Alltså, det här låter generaliserande, men om vi ser på den stora gruppen så är det så. Sen är det så att Gud tänder elda både här och där. Halleluja, det finns över hela landet de som brinner och de som är igång och tjänar Gud. Så att, det är inte det, men det är som att Herren kallar på sitt folk. Vi sjöng här förut. Villigt kommer ditt folk när du samlar din här. Nu är det precis som att det är mobiliseringstider. Herren, han håller på och samlar ett folk därför att han vill vara med. Han hör ropet som stiger upp ifrån våra städer. Han ser den nöd, han ser den förtvivlan liksom som finns på så många platser. Och vi har den sista tiden bett om det. Gud, hjälp oss att kunna nå utanför liksom den sfär där vi liksom ofta rör oss, de vi ofta möter, de vi ofta liksom talar till eller talar med. Hjälp oss att kunna verkligen nå vidare. Det är så fantastiskt att se liksom den här elden som brann i Paulus, när han liksom fördes, när den heliga ande bara förde honom från den ena staden till den andra. Och när han slutligen i slutet av sitt liv, när han skriver till romarna, och det här var faktiskt alldeles i slutet egentligen av hans liv, han skriver att ja, och nu vill jag komma också till er. Han hade inte varit där förut. Men han ville komma dit för att bli utrustad för att kunna dra vidare. För han skulle till Spanien också. Och så att säga, för nu har jag varit här i mindre Asien och jag har varit i Grekland och de här olika, på de här olika städerna. Men nu vill jag nå till Spanien också. Halleluja. Så att Herren lägger den där elden i våra hjärtan att vi ska få vara med och vinna. Och det är inte säkert att du ska till Spanien. Det kanske bara är till i trappuppgången eller någonstans i närheten. Där Herren vill använda dig. Min farfar, han citerade i slutet av sitt liv. Så liksom han hade legat sjuk en period, men så reste Herren honom upp och så sa han så här, han citerade Hans Nilsen Hauge, en norsk pionjär. Han sa att jag har fått den där välsignade oron i mig, sa han. Och det handlar om just detta, att man brinner för det här, att vara med och vinna människor. Och det är inte stress, utan det är eld. Det är det som Petrus uttrycker så här: vi för vår del kan inte låta bli att tala om vad vi har sett och hört. Halleluja. Så vad är det då konkret, vad är det Herren kallar oss till? Ja, för det första naturligtvis så vill han tända en eld. När lärjungarna var där i det här sista ögonblicket innan Jesus skulle lämna dem, så säger han till dem att ni har varit med mig nu i 3 år, och de hade ju gått på den bästa bibelskolan i världen genom alla tider, va? Att ha Jesus som bibelskolelärare. Ja, man kan ju verkligen vara avundsjuk. 3 år med Jesus. Så att man tycker, nu var de väl ändå färdiga liksom att gå ut, va? Men Jesus sa, stanna här, säger han. Ni ska vittna, men stanna här. Stanna här i Jerusalem tills ni från höjden har blivit beklädda med kraft. Och när den där kraften kommer över, när den heliga ande kommer över, då ska ni få kraft och bli mina vittnen. Halleluja. Så att det var någonting som behövdes för att bli vittne. Det var att bli uppfylld av den heliga ande. Så att vad det handlar om. Vi ställer oss till förfogande. Det står, låt er uppfyllas av den heliga ande. Vi ska inte stressa vidare med allt vad vi håller på med. Utan vi ställer oss till förfogande. Vi blir stilla. Vi låter Herren bara få sin tid. Att vi får vår tid med Herren. Och verkligen han kan tala till oss, så att han kan fylla oss med den heliga ande. Halleluja. Så blir det liksom inte någonting, ja, att man ska stressa sig till att göra någonting. Utan detta blir, halleluja, en underbar. Alltså. Det är så spännande när det här kommer, och man kan ha olika perioder i sitt liv. Det har jag haft, det har säkert du också. Vissa tider har man varit brinnande och känt den där elden så oerhört starkt. Och man har varit ute och man bara längtat efter något tid. Åh, är det idag vi ska ut nu och möta människorna? Och liksom ut och det är klart, när vi är så där fyllda av den heliga ande, så ser ju människor också, ja, men de har ju någonting som inte jag har. Ja, man blir nyfiken om man vill ha det som vi har. Halleluja! Vill du vara med och vinna människor? Det finns en glädje som är större än all annan glädje i världen. Det är den här glädjen när man ser människor blir frälsta. Och det står ju också om att det är mer glädje i himlen över en enda syndare som omvänder sig än över 99 andra som ingen bättring behöver. Så att, och just det här, nu citerade jag ju från Lukas 15, och det är ju faktiskt så, det brukar kallas för de förlorades kapitel. Men den som verkligen har drabbats av en förlust, det är ju Gud. Han är herden som har förlorat det där fåret. Eller han är kvinnan som har tappat silverpengen. Eller fadern som har förlorat en son. Det är ju Gud som har drabbats av den här förlusten. Och det är han som i sin kärlek som gör allt för att vinna. Han sänder sin son till den här världen. Och för att frälsa oss människor. Vi är så oändligt tacksamma att vi fick ta emot denna frälsning. Och vi vill vara med och fortsätta och liksom multiplicera att det som liksom är faderns vilja, det som är hans längtan, att få vinna tillbaka de förlorade, att det får vara det som driver dig och mig också. Och vi vill vara med, vi vill stå tillsammans med fadern. Vi vill att de förlorade ska komma till fadern igen. Halleluja, så är vi Guds medarbetare på det sättet. Halleluja, åh vad underbart. Och så att det står så, jag måste få citera i Romarbrevet 5 och 6. Där det står just om denna Guds kärlek. För när tiden var inne, medan vi ännu var maktlösa, dog Kristus i de ogudaktiga ställen. Knappt vill någon dö ens för en rättfärdig. Jo, kanske någon vågar dö för den som är god. Men Gud bevisar sin kärlek till oss genom att Kristus dog för oss medan vi ännu var syndare. Halleluja! Så att hans kärlek och hans enorma längtan att få vara med och hitta de här förlorade. Halleluja, det är det som är den drivkraft som ska driva oss till människorna. Det står att han utgjuter av sin kärlek i våra hjärtan. Halleluja, och det driver oss att vara med. Vi vill se de förlorade fåren, vi vill se de bortsprungna fåren. Ta dem och föra dem till herden. Halleluja. Det står om Jesus när han mötte Petrus och Andreas där vid den galileiska sjön. Så talar han till dem och så säger han så här: kom och följ mig så ska jag göra er till människofiskare. Och det här var någonting som liksom påverkade hela deras liv. De lämnade båten och allt sammans för att följa Jesus. Nu skulle de bli människofiskare. Så att det blev liksom, kan man säga, den högsta prioriteten i deras liv. Det var inte försörjningen som kom nummer ett, utan det var att vinna människor. Och så precis den ordning som Jesus talar om. Först Guds rike, Herrens färdighet, sen ska allt andra tillfällen. Det finns en underbar prioritetsordning som Herren ger oss. Och han har lovat att vara med oss. Men så var det så här att det hände någonting där i slutet. När lärjungarna blev väldigt uppgivna. Och Jesus hade blivit korsfäst och det var liksom, och då säger Petrus: jag går och fiskar. Så att det är precis som att just det här apatin och det här som liksom som har kommit över oss många kristna, man blir deprimerad och nedstämd och det är inte som förr och det är jobbigt och ja, liksom alltihop det där. Jag går och fiskar. Så återvänder man liksom till det här gamla. Men Herren, han vill inte att du ska gå tillbaka till någonting annat, utan han vill använda dig. Han vill komma och förnya i den heliga ande. Han kommer på nytt som han gjorde till Petrus och de fick vara med. Tänk om Petrus hade gått och fiska. Hur hade det då blivit på pingstdagen? Det hade ju inte blivit någonting. Nej, det hade inte blivit 3000 frälsta då. Nej, var det Petrus? Nej, han är ute och fiskar. Alltså, du ser att Det är de här avgörande gudsmötena som liksom får liksom ställa vår kurs och bestämma vår framtid. Och där får vi liksom själva ta våra beslut. Ska jag följa Jesus? Ska jag göra det som är hans kallelse för mitt liv? Ja, då får vi också gå i det som är hans förutberedda gärningar. Halleluja! Tror du det? Har Herren några förutberedda gärningar för dig också? Halleluja, det har han. Han vill föra oss in i ett underbart skördarbete. Men det är ju inte alltid skördetid. Men det är alltid tid för något. Ibland så handlar det om att så eller bruka jorden eller harva eller plöja jorden eller vattna eller skörda. Så att det finns jobb hela tiden. Även om vi inte liksom ser de här stora skarorna så är vi med och bereder marken. Marken måste beredas. Det kommer ingen skörd om det inte finns ett förarbete. Det vet vi, eller hur? Charles Finney, han sa det att det vore dåraktigt att gå ut till bönderna på våren och säga att ni behöver inte plöja, ni behöver inte harva och så och hålla på och vattna och greja. Det kommer en underbar skörd till hösten. Och ungefär så kan man se, det verkar som många tänker, Gud ska sända en väckelse. Men det går inte till på det sättet, utan det finns ett förarbete som måste göras. Och där är du och jag kallade till att vara med. Halleluja! Att vi får vara med och vara Guds medarbetare. Det är så fantastiskt. Men jag i slutet där bara vill jag nämna någonting om just det här. Om vårt budskap. För att det är så att Jesus han säger jag är vägen, sanningen och livet. Och ingen kommer till Fadern utom genom mig. Varför sa inte Jesus att han undervisade i sanningen eller att han kom med sanningen? Alltså med andra ord, han är sanningen. Han är budskapet. Och det är det som är så viktigt. Vi kommer liksom inte med en samling påståenden och doktriner eller läror för att liksom komma till människor och kanske jämföra med andra läror. Jag är du muslim? Ja, vi tror så här, men de tror så där. Och liksom hålla på och diskutera olika religioner. Utan när vi kommer så kommer vi, halleluja, med honom som är sanningen. Vi kommer med Jesus Kristus. Och han har liksom han har förkroppsligat i oss. Kristus bor i oss och vi har iklätt oss hans färdighet. Vi både inifrån och utifrån och allt. Så halleluja, så har vi Kristus. Och vi kommer med Kristus och inte bara det vi säger utan hela vårt liv får vara en predikan på det sättet att nu halleluja så är Jesus närvarande här genom den heliga ande som bor i oss. Och då får han bli uppenbarad för att det är det som människor behöver. Det står att denna tidsålders Gud, han har liksom förblindat människorna i den här världen så att de inte ser den härlighet som utgår från Kristus. Men det är just den där slöjan som vi får vara med och dra undan genom att Jesus får bli uppenbarad för människorna. Halleluja! Så att när du kommer så kommer du inte med en lära. Du kommer inte med en massa doktriner eller annat utan du kommer med Jesus. Halleluja. Han är sanningen. Han är vägen. Han är livet. Halleluja. Halleluja. Jesus kom inte bara med de goda nyheterna utan han är de goda nyheterna. Så att det är viktigt. Och då ser vi det här praktiserades när vi läser i Apostlagärningarna och läser i Nya Testamentet så ser vi exempelvis Filippus i 8:e kapitlet i 5:e versen. Det står att han kom till staden Samaria och predikade Kristus för folket där. och de lyssnade noga. Och det var inte bara liksom en lärare då, utan Kristus var där och verkade. Och det står att de onda andarna får ut under höga rop, och många lama och halta blir botade, och det blir stor glädje i den staden. Varför skedde alltsammans det där? Ja, varför skedde alltsammans det där när Jesus gick här på jorden? Halleluja, det var därför att Jesus var närvarande så skedde de här undren. Och jag tror att vi ska få se det här mycket mer också, hur Herren verkar. När vi liksom så där bara överlämnar oss åt honom och låter hans ande få verka genom oss. Vi halleluja, vill vi vara öppna för vad Gud ska göra, hur han ska verka ibland oss. Och Paulus, han talar också om det här, att det var liksom Kristus som var hans, det var det som han hade med sig när han kom till människorna. Överallt predikade han Kristi evangelium. Halleluja. Och han till och med säger så här, att han satt en ära i att förkunna evangeliet där Kristi namn ännu inte var känt. Och det är det vi ber om också, att vi ska få göra. Vi ska predika där det ännu inte var känt. Och det finns så många härliga bibelställen som handlar just om det här. När man ser hur liksom Herren bekände sig till sina tjänare och var med. Och det står att han, de gick ut och förkunnade, och Herren stadfäste det som förkunnades genom att låta under och tecken ske. Halleluja, vi tror på en ny tid. Vi tror att Herren vill gå fram. Och vi vill vara med och sprida evangelium. Herren vill bara komma med en eld, halleluja. En sån eld i våra hjärtan så att vi kan inte låta bli. Halleluja, det är en ny tid. Det är en ny tid. Herren reser upp ett folk och han gör det hos oss, men han gör det också på många andra ställen. Halleluja, jag hör bara sådana fantastiska rapporter från olika håll. Det är någonting som sker på många olika platser. Det är väckelse, atmosfär. Åge Samuelsen, han skrev en sång för länge sedan. Det är väckelse, luft över landet. och det tror jag. Alltså, vi kan liksom beskriva det här gudlösa, men det är precis som att Gud, han, väckelser har kommit vid de tillfällen då det liksom har varit allra längst ner i botten, när det har sett allra som mest hopplöst ut, det är då väckelserna har kommit. Och det kan finnas ett samband där mellan att just Guds folk har förstått och insett att nej, nu måste vi börja och anropa himlen, nu måste vi samlas, nu måste vi bara, och så halleluja, så sker det någonting. Bönerna stiger upp i de här böneskålarna som finns där framför Herren, och så kommer änglarna och fyller på ännu mer, och så blir det överfullt, och så vänds de här skålarna. Halleluja. Tack Jesus att du vill använda oss i den här sena tiden, Herre. Låt oss få vara dina budbärare. Låt oss få bära ut budskapet om dig, Herre. Vi vill nå fram till de här människorna, de som är förlorade, de som du, Herre, på ett speciellt sätt söker, Herre. Hjälp oss att vara med och vara dina medarbetare, att föra dem tillbaka till Fadern, tillbaka till Heden. Herre, vi bara ber om det, Herre. Fyll våra hjärtan med den där uppsökande kärleken, Herre, som är din gudomliga kärlek, Jesus. Hjälp oss att bara gå, Herre, när du säger att vi ska gå, Herre, och vara lyhörda, Herre, att höra vad anden säger till församlingen. Halleluja.